Matteus 6 från vers 9. Så ska ni be. Fader vår som är i himmelen, helgat blive ditt namn. Komme ditt rike. Ske din vilja på jorden, liksom den sker i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen, och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss från den onde. Amen. Ja, det här har vi mitt i Bergspredikan, och det är ju en utomordentligt intressant och vägledande undervisning som Jesus ger oss. Från början, man kan nog inte säga att det från början var en bön som vi ordagrant skulle läsa. Utan jag förstår det mer så att det är ett koncept i en undervisning om kristen bön. Så här ska ni bedja, och så kommer ett koncept. Punkt 1, punkt 2 och så några stycken punkter. Så där, så ska ni bedja. Men sen har det blivit en bön, och det är ju inte fel. Det är en fantastisk bön att bedja, som bedes över hela världen i många kyrkliga sammanhang, och där många också ber enskilt den här bönen. Man kan, om man vill, dela in bönen i två huvudavdelningar. Den första handlar om Gud och den andra om oss. Den första delen, där finns det inga böneämnen, ingen bönenöd. Där finns bara Gud. Och man kan säga att det till och med finns en inledande fras innan de här båda huvudavdelningarna. Vår Fader, du som är i himlen. Så ska ni be. Det betyder att när vi beder så vänder vi oss till vår Fader i himmelen. Och då måste bedjaren få lära sig något om Fadern i himmelen. En människa som lever i ett böneliv. Du måste lära dig att skilja mellan att be böner. För det kan alla människor göra. Det gör många ofrälsta i Sverige. Massor med ofrälsta, de ber böner. Särskilt när det krisar och det blir ett problem i livet, så ber man böner. Gud, om du finns någonstans, så hjälp mig. Men de som lever med Gud, och för de som älskar Gud och tillhör hans församling, så räcker det inte med böner. Utan då lever vi i det vi kallar för böneliv. Det är djupare, det är bredare, det är större, det är mäktigare än att bara bedja böner vid vissa tillfällen. Det där bönelivet, det är det, tror jag, som åsyftas i den här texten i första hand. Den första delen, den handlar alltså om Gud. Och den delen kan delas in i tre delar. Och det är, tycker jag, för min personliga del, kanske Nya Testamentets starkaste text när det gäller gudsbilden. Den är helt otrolig. Så här säger han: helgat blive ditt namn, det är det första. Komme ditt rike, det är det andra. Ske din vilja på jorden som i himlen, det är det tredje. När vi försöker att få reda på vilken Gud är det vi beder till, så har vi tre lärdomar i Herrens bön. Den Gud vi vänder oss till när det flödar ett böneliv, och även om vi bara ber böner självklart, det är vår Fader som är i himlen. Och då kommer de här punkterna sedan, att den guden har ett namn. Han är inte namnlös. Den Gud vi vänder oss till, han har ett namn. Och namn, det betyder identitet. Jag har sagt det förr säkert här, och jag har sagt det på många håll, att vi människor, vi svarar på vår identitet. Och det är väldigt mycket knutet till vårt namn. Heter man Ove som jag gör, då reagerar man på det namnet. Och du heter något du också. Och om någon ropar ditt namn i en folksamling så reagerar du, eller hur? Du undrar, vem vill mig någonting? Du vänder dig om och tittar, någon skrek mitt namn. Men om någon skriker ett annat namn i en folksamling, då bryr jag mig inte. Det är inget som, inga klockor som ringer, det är inget som, ja, det är någon som vill någon. Det bryr inte jag mig om, det är inte mig det gäller. Det är namnet som handlar om individens identitet. Och därför har Gud namn. Och varje namn betyder någonting. Det finns inga klischéer hos Gud, namn som ingenting betyder. Varje namn betyder någonting. Och varje namns betydelse innebär att Gud är det som namnet betyder. Och det kunde vi ha ett bibelstudium om, men då måste man bara ägna sig åt det för en kväll eller en helg. För det är ett mycket stort ämne, och jag har förr hållit på mycket med det där, och det är mycket lärorikt och mycket välsignat. Namnet, det ska helgas ibland de troende, det är det som menas. Helgat var det ditt namn, avskilt var det ditt namn. Och det där vill jag återkomma till, för det är just det som jag känner att blir en huvudförkunnelse här ikväll. Men vi tittar också på de andra. Tillkommer ditt rike. Den Gud vi ber till har ett rike som ska öka i intensitet. Han är kung, han är kungarnas kung. Han har ett rike som inte är av denna världen, utan ett rike som hör det himmelska till, det eviga till, och står inte under förgängelse. Sverige har sitt rike, vi har våra gränser, vi har vår författning, vi har vår regering, vi har alla möjliga viktiga institutioner i vårt land, och vi har medborgare och vi har mycket. Men det är annorlunda med Guds rike, för de gränserna är inte tydliga så att de är precis så där så du kan se dem på en karta. Det är dynamiska gränser. Och då är det så intressant att jag vaknade här om morgonen tidigt och vaknade av att jag stod och predikade. Jag hade drömt. Det var här. Om ni visste vilken bra predikan det var. Det var en av mina bästa jag haft någon gång, och den var i drömmen. Och jag predikade, förstår ni, jag vet inte vart det var, och jag vart nog mest välsignad själv. Jag vet inte om publiken var så berörd, men jag vaknade och var jätteberörd av min predikan. För jag kommer särskilt ihåg mot slutet, jag hade skrikit ut och ropat och gestikulerat och sagt, det finns en gräns mellan ondskan och godheten. Det finns en gräns mellan himmel och helvete. Det finns en gräns mellan död och liv. Det finns en gränsdragning som vi måste respektera mellan Guds rike och världen. Och så där predikade jag på. Och jag vaknade och var nästan jag var nästan rörd av det jag hade predikat om. Och jag tror att det var en profetisk dröm. Jag kände att jag bar med mig det sen. Vad viktigt det är för mig personligen och för oss alla att förstå att när vi ber till Gud och tillhör det rike som är han, så finns det en gräns för det som är tillåtet och möjligt för att bibehålla heligheten. Och det där ska jag återkomma till om en liten stund. Men i alla fall, det tredje som hör till bilden av Gud i Herrens bön, det är detta underbara, ske din vilja på jorden som den sker i himlen. Alltså den levande Gudens församling som umgås med Gud i ett bönens liv, som självklart rymmer böner, tysta böner, högljudda böner, drömmar av bön, tungotal av bön och massor med olika varianter av ett bönespråk. Det är så härligt att vi vänder oss till någon som vill någonting. Han har en egen vilja, suverän vilja, en fullkomlig vilja. Och det är lite av det du antydde här i din fina inledning, att vi kan profetera tokigt och nästan bara befalla varann och säga något som uppmuntrar. Men det kan man inte göra. Därför att Gud är så suverän så han står över alla sådana mänskliga försök. Gud är så stor och så mäktig och så evig så att när vi nalkas honom i bön så är det inte min vilja som gäller och inte kyrkans vilja, utan det är Jesu, det är Guds vilja som gäller. Och det ligger nära ett missbruk här när man predikar och tror att vi kan få en auktoritet som är så stark så att vi bestämmer över Gud. Vi kan genom gudomlig auktoritet bara påverka Gud. Nu gör du vad jag säger, Gud, och jag ger dig det genom den auktoritet som är mig given. Det är på gränsen till hädelse, tycker jag. Alltså bön, den går ut på att jag ödmjukar mig själv och lyssnar. Man säger att genom bön så påverkar vi Gud. Men jag vill vända på det och säga att genom bön är det han som påverkar oss. Det är mäktigare. Det är storslaget. Genom bön i Jesu namn är det Gud som ger mig bönesvar. Så att jag tänker Guds tankar. Jag får ett samarbete med Gud så att hans vilja blir en realitet i mitt liv. Inte min egen kötsliga vilja påverkar Gud till dumma saker, utan han påverkar mig till goda saker. Jag tänker på tre steg i att utveckla detta med Guds vilja som sker inom ramen för Guds rike och som sker genom det namn som är hans auktoritet, alltså, och identitet. Det är, för det första måste du veta vad Gud vill för att kunna göra den. Om du inte vet det kan du inte göra det. Du måste veta. Och därför när aposteln Paulus talar om Guds vilja i sina olika brev så använder han aldrig någon gång, vad jag har kunnat märka och se, att du kommunicerar Guds vilja genom dina mentala stämningar. Att du känner det härligt och känner det ljuvligt och styr ut alla känslospröt du har för att få reda på vad Guds vilja är för någonting. För då kan det bli så att det är dagsformen som avgör vad Gud vill. För en dag då du känner dig uppåt och du tycker du kan frälsa hela världen så härligt, då vill du ju söka Guds vilja och du kan ju göra vad som helst för att vinna staden. Och andra dagar när du får ut samma känslospröt, då känner du att det rullgardinen är ner och det är bara jobbigt. Och då tror du inte ens att du frälst själv riktigt en gång. Så där kan vi inte hålla på. Utan vi söker hans vilja som har sänt oss för att vi ska få reda på vad han vill. Och Paulus visste det. Han säger i, ja, kanske inte alla brev, men i de allra flesta av 13, kanske alla, jag kommer inte ihåg. Men i de allra flesta i varje fall. Jag är Paulus, kallad till apostel i enlighet med Guds vilja. Han är ju frimodig. Jag vet inte om jag skulle våga säga så i alla sammanhang, för då skulle de säga, nu har broder Ove blivit högfärdig i alla fall. Titta, han står och skryter med att han är Guds vilja, hur kan han veta det? Men Paulus gjorde det. Han sa, jag är apostel. Och då ska ni komma ihåg att det var många som ifrågasatte hans apostlaskap. Det gjorde man på flera ställen, för han var inte med bland de första lärjungarna. Han var inte med i apostlaskaran när de såg Jesus vara uppstånden ifrån de döda, som ju blev till ett tecken för apostlaskap, att man skulle ha sett det och därmed kunna vittna om det. Han såg honom ju sen naturligtvis, men inte under de där 40 dagarna alltså. Det var det som gällde. Men han hävdar sitt apostlaskap, inte minst i Korinthierbrevet 9, första Korinthierbrevet 9. Då han säger, är inte jag en apostel? Är inte ni er församling ett verk genom mig och min apostlatjänst? Har inte jag sett Jesus, skriver han i nästa mening. Jag har sett Jesus. Och så tror jag han syftar till att han i alla fall har sett honom på Damaskusvägen när han blev frälst. Och jag tycker att det är ett underbart ord, förstår du, att du kan få komma in i en stor, smord och härlig tjänst för att få se Jesus. Och skulle det bara varit att du hade sett honom under de där 40 dagarna mellan Jesu död och där så att han visade sig, då hade ingen av oss kunnat få vara med om det här. Men Paulus såg honom på Damaskusvägen efter allt det där, och det räknas på samma sätt. Så när Jesus kommer in i våra liv, vi ser honom, vi prisar honom, han förvandlar våra liv, så gäller det idag. Och du kan få bli en apostel, inte som Jesu 12 apostlar, för det är färdigt. Där finns ingen ledig tjänst, det är fullbokat för all framtid. För de ska få sina namn skrivna på den nya Jerusalems grundstenar. Och det skulle väl vara härligt om ditt namn fick stå där också, eller hur? Var fanns den där stora apostel? Men jag är ledsen över att säga att du är alldeles för sent ute. Du skulle ha varit ute 2000 år tidigare ungefär. Och jag tror inte du hade haft någon chans då heller för den delen. Utan det var Gud som kallade dem som skulle vara. Men vi kan vara apostlar i den tjänst som Nya Testamentet beskriver för oss. Nämligen det, en Jesu Kristi apostel som har uppdraget att lyfta evangeliet från den lokala församlingen och ut till områden där de aldrig har hört evangelium. Amen. Afrika, Asien och Linköping. Där finns det säkert områden där det är så många människor, och säkert i Borensberg också, som inte vet så mycket om Jesus. Jag tyckte vi fick lite bevis på det du sa här. De visste ju nästan ingenting. Du vet, det är en sån okunnighet om Jesus i Sverige nu, så behöver apostlar i den tjänsten som lyfter evangeliet ut till alla de som ännu inte har hört. Och då måste du veta vad din tjänst är. Det andra, när du vet den, då gör du den. Så enkelt var det. Och ändå är det så svårt. Vet jag det, så gör jag det. När jag var en ung pojke, jag var mellan 15 och 17 år när den här processen pågick i mitt hjärta och i mitt liv. Jag hade nog kanske till och med som barn anat att jag skulle bli predikant. Jag har vissa upplevelser som barn som pekar på det hållet faktiskt. Men när jag var mellan 15 och 17, då blev det på riktigt. Och under den perioden så växte det fram en visshet att jag skulle bli predikant. En fantastisk period. Jag glömmer den aldrig. Jag var som alla andra unga pojkar. Vi lekte, vi hade moppar och vi tyckte det var roligt att se på flickor. Och det, var, alltså det tillhör den tiden när man har gått igenom puberteten och börjat bli vuxen. Så det är inget att skämmas för alls. Jag var likadan som dem. Men det var en skillnad, för jag gick på alla bönemöten. Det gjorde inte de andra. Och skillnaden var inte att jag var något mera frälst än dem. Skillnaden var kallelsen. Jag brottades med en kallelse och jag måste få veta. Och under 2 år så växte det fram en förvissning om jag ska predika evangelium. Och när jag hade fyllt 17 år, precis månaden efter, då var jag på bibelskolan och på den vägen är det fortfarande. För då kände jag, nu vet jag någonting. Jag vet att Gud har kallat mig, jag vet det. Och ändå visste jag inte så mycket. Men jag kände när jag var på bibelskolan, det här är mitt liv, det här ska jag hålla på med, förkunna evangelium. Har ni hört mig berätta om en barndomsupplevelse när jag kände att jag skulle bli predikant? Det har jag nog kanske inte. Vill ni höra den? Ja, det var så pass många. Ja, då ska jag berätta det. Jag har mina rötter uppe i norra Dalarna på mammas sida i Särna. Och där var jag mycket hos min mormor på sommarlov när jag var liten. Jag var nog kanske bara mellan 8-10 år när det här hände. Och där fanns inga barn, det var bara gamla människor i husen runt omkring där. Men jag lekte ändå, hade jätteroliga lekar och kunde fixa det bra i alla fall. Så jag stegade in på Konsum en dag och bad att få en papplåda. Ja, vad är det för papplåda? Ja, den ska vara ungefär så här lång och så här bred och lite så här djup. Ja, man går ut på lagret och tittar om det är någon som passar, och där hittar jag en som var perfekt. Jag gick hem till mormor. Jag gjorde om den där papplådan. Jag var på mormors köksgolv och det var sånt där stort kök som det var i såna här bondställen på den tiden. Och där gjorde jag den papplådan till en amerikansk bil vid märket Buick eller Buick. Jag gjorde så att det ena gaveln skar jag ut en vindruta så här. För det ska det ju vara fram till, eller hur? Baken lite mindre. För det här var en Buick från 1953. Och då var fönstret bak lite mindre än framrutan. Och så var det en frist mellan rutan och där nere, så där ritade jag, fick låna en penna av mormor, så ritade jag hastighetsmätare, och jag tror den där gick i mycket över 200 km i timmen, för det var en stor motor i den, för det var en V8. Och V8-orna kom först 51, möjligen 52 på de här bilarna. Så innan dess var det en rak sexa det som var det starkaste. Men min var ju en 53a, så då var det en V8. Det är starka grejer, oj oj oj. Och så ritar jag oljetrycksmätare och massor med fina instrument som ska vara på en sån fin bil. Och under bakrutan klistrade jag fast en skokartong. Det blev bakluckan så här, det går ut lite så där, va? Vet ni hur de där bilarna ser ut? Och sen när allt var klart, då satte jag den där på som en stor hatt. Och jag kröp in i den och jag såg mina hastighetsmätare. Och jag tittade ut genom fönstret framåt fast det var bara ett hål. Och så startade jag motorn, och ni vet vilket härligt ljud det är på en V8. Det bara brummade lite så där. Och så la jag i första växeln och så började jag köra. Och jag sprang runt på mormors gårdstun. Och jag körde och jag svängade. Och jag hörde verkligen i mitt innersta att det tjöt i däcken när jag kom i kurvorna lite för fort. Så tog jag någon längre resa också in i skogen på stigarna. Och då var jag ute på långresor. Och rätt vad det var när jag höll på och lekte med min bil, så upplevde jag att jag hade en passagerare i bilen också. Einar Ekberg. Sångaren. Honom hade jag träffat 2 gånger fast jag var bara mellan 8 och 10 år. För pappa var ju predikant och Einar Ekberg hade varit i våran församling på en sån där sommarturné som han gjorde. Och det tyckte jag var häftigt att den store sångaren hade besökt oss. Och vi kunde inte ha vårt lilla kapell, utan vi fick låna stadskyrkan på orten där vi var, för vi skulle kunna ta emot allt folk. Och så i Sala. Där var vi på en konferens och pappa, jag vet inte om han predikade eller medverkade, men i alla fall Einar Ekberg var där och sjöng. Och så blev vi bjudna på middag efteråt på en restaurang, och till efterrätt var det glass. Och det var inte riktigt så vanligt som idag, men det var ju otroligt att få glass till efterrätt. Men Einar Ekberg tackade nej. Och jag tänkte, hur kan han tacka nej till en sån delikatess? Men han förklarade och sa, jag är rädd om halsen när jag ska sjunga så mycket och glass är så kallt så då kan jag bli förkyld, sa han. Det var den sångaren som var med mig i bilen i min lek. Och helt plötsligt var jag evangelisten som skulle ut och predika evangelium, och Einar Ekberg skulle sjunga i mina möten. Och nu kan jag bedöma som vuxen, och så fruktansvärt många år sedan, att det var lek. Det var verkligen lek, det var det. Men jag kom på gränsen till allvar. Och så kom vi med bilen bakom mormors fjös. Vet ni vad fjös är för något? Det är lagården, ladugården. Där bakom hade vi vår största kampanj. För där fanns en jättestor läktare som rymdes tusentals människor. Och där skulle vi ha vår kampanj. Och den stora läktaren, det var Dynghögen. Som i min lek blev en läktare. Och jag sa till broder Einar, här ska vi predika evangelium. Nu parkerar vi bilen här och du börjar att sjunga, så ska jag predika sen. Och han sjöng. Ja, det var jag som sjöng, men det var han som sjöng i leken. Och jag glömmer aldrig vad jag sjöng. Spärras din väg av hinder så väldiga. Och utav berg som där skyhöga står. Räkna med Gud, för han gör det omöjliga. Han gör vad människor inte förmår. Och då kände jag som en liten pojke att helig ande var där. Jag kände det. Och efter sången började jag predika. Jag predikade om Jesus. Och jag sa, alla ni som vill bli frälsta, kom fram här nu, så ska broder Einar och jag be för er så ni blir riktigt frälsta. Och jag förnam att det var många som kom. Du, kallelsen som mognade mellan 15 och 17 år, den fanns i mina lekar flera år innan. Fast jag begrep det inte fullt ut då. Men sen har jag förstått. Och så sa jag till Einar Ekberg, du, det här var nog vår bästa kampanj, men vi ska fortsätta med evangelium. Så vi tar bjucken och åker vidare här och predikar med er. Halleluja. Ta barnens lekar på allvar. De kanske leker profetiskt. Du måste veta. Och jag anade i min barndom, jag visste i min ungdom, och idag vet jag det ändå mer säkert. Min kallelse, den var livslång, och det var att predika evangelium. Sen har jag varit pastor och lite av varje, men huvuduppgiften var att få förkunna evangelium och undervisa Guds ord. Och när du vet det, då gör du det. Och det tredje, medan du gör det, så fullbordar du det. Amen. Jesus vill ha medarbetare som inte hänger på tillfälligt och temporärt. Vi gör det, han säger, så fullbordar vi det till evighetens dag. Och här ska ni ha begravning på lördag. Pastorsfrun Edith ska begravas. Jag tror mig känna henne så väl så att jag kan säga, hon levde för att fullborda någonting. Slarvade inte bort sitt liv. Tog det på allvar. Förstå det. Göra det. Fullborda det. Och nu har hon fullbordat sitt lopp. Men vi som är här, vi har ett stycke kvar. Frågan vad vi gör med det. Nu ska jag gå tillbaka. Den andra delen ska bara säga också för ordningens skull att där finns de personliga pronomina som vi och vårt och oss. Där är bönämnena. Om vårt dagliga bröd och hjälp oss i frestelsens stund och mycket annat. Men den som går förbi och hoppar över den första delen har ingenting att komma med i den andra. Om du ska få bönesvar och komma igenom i den andra delens all bönenöd och sjukdom och saker som du längtar efter, så måste du gå djupt in i den första delen. För vem är det som svarar på bön? Det är den Gud som finns i bönens första del, och den måste du lära känna. Amen. Han har ett namn som är heligt. Och när jag drömde här om dagen om att jag stod och predikade om att det finns en gräns mellan olika ting så där som jag sa, så var det också heligheten. Du kan inte blanda den med världsligheten. Du kan inte blanda heligheten med religiositeten. Du kan inte blanda heligheten med kyrkligheten, för det är någonting annat. Och i Bibeln kan vi läsa om heliga platser, heliga orter, heliga kärl i templet, men framförallt en helig Gud. Och vi har ord som helig eller heligt. Vi har också ord i Gamla testamentet som högheligt. Det är extra heligt. Så beskrivs mycket av de ingredienser som är knutna till templet. Det var högheligt, som smörjelseoljan till exempel, och även rökelsen. Och sen har vi gjort som oheligt också, som är motsatsen alltså. Och i Efesierbrevets första kapitel och den fjärde versen, själva introduktionen till detta församlingsbrev, liksom han, innan världens grund blev lagd, utvalde oss i Kristus, i honom, för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. Att vara helig är alltså att vara fläckfri. Och då känner jag att det här blir svårt. För inte är vi väl fläckfria, eller är vi det? Du vet, nu kommer den där otron in i bilden och undrar, hur kan någon tro att de är fläckfria? Finns det inga brister hos de troende? Men här handlar det om ett perspektiv i Jesus. Så när Gud ser på sina vänner och sina barn genom sin son Jesus Kristus, då ser han oss genom Jesu blod. Och där finns inga fläckar. Det är fläckfritt där. Det är fullkomligt där. Och därför i det gudomliga perspektivet har Jesu blod, Jesu frälsning gjort så stor nytta. Så när Paulus kunde skriva sina apostoliska brev, så skrev han inte till pingstvänner eller missionare eller lutherska eller livets ordare eller något annat. Utan han skrev till de heliga i staden. Halleluja. Så jag skulle vilja uppmuntra er att ni är de heliga. Vågar ni tro på det? Vågar ni bekänna det? Vågar ni ta till er det? För det stämmer med gudsmötet och gudsrelationen som ni har genom sonen Jesus Kristus som vi läste om här. Och därmed är vi fläckfria. Redan nu, jag hade tänkt vänta med det lite, så går vi till Thessalonikerbrevet och läser i kapitel 5. Första Thessalonikerbrevet kapitel 5 och 23. Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk. Här talas det om heligheten, och här kallas den för att bli helgad. Att helga. Och det är inte pastorn som helgar oss, det är inte samfundet, det är inte församlingen, det är inte jag själv, utan det är Gud som helgar mig. Och han kallas här för fridens Gud, vilket betyder ordningens Gud. Det finns ordningar för detta. Om du ska bli helgad så är det inte du själv som skärper dig till max och pressar dig fram till någon slags religiös eller kyrklig målbild som du ska till varje pris leva upp till. Du kan glömma allt sånt där, för det är meningslöst. Utan det är Gud som gör jobbet. Och jag lär, det är så intressant i 24. Trofast är han som har kallat er. Han ska också utföra sitt verk. Vilket verk? Jo, att helga oss. När vi söker Gud för helighet och helgelse får vi aldrig koppla bort Gud. Och jag har sagt det förr, och jag kommer att säga det, för jag tycker det är så viktigt, att Gud är helig. Per definition. Och helgelse, det är denna gudomliga helighet från Faderns hjärta i rörelse till mitt hjärta. Det är helgelse. Helgelse är inte 10 punkter som du måste leva upp till för din församling eller din fromhetskultur kräver det av dig, att du ska se ut på ett visst sätt eller ha viss frisyr eller vissa uppträdanden. Det där har inget med helighet att göra, det har med religiösa kulturer att göra. Utan det här handlar om att Gud är helig. Och helgelse, det är när Gud helgar mig genom sin egen helighet, det vill säga sin egen, alla de karaktärer som är av Gud. Sanning, ljus, allt det som Gud är, det kommer i rörelse från Gud in i mitt hjärta, och jag blir förvandlad, helgad alltså. Jag blir fördjupad, helgad alltså. Det händer något med mig genom ett gudomligt inflytande, så att jag börjar vandra med Gud, upptäcka hans heliga namn, upptäcka det rike som han är kung i, upptäcka hans vilja som jag måste förstå och göra och fullborda. Och det sker bara och endast när gudomlig helighet kommer i rörelse från hans hjärta in i mitt hjärta, så att jag blir påverkad av Gud. Det är starkt. Och detta i Thessalonikerbrevet är också knutet till Jesu tillkommelse. Så att vi är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Det här skrevs ju så långt innan, så det måste ju gälla som princip i alla tider. Men här finns det faktiskt en intressant tanke, att också i den sista tiden, när helgelsefrågan kommer att bli frågasatt, och Gud kan vara vilken Gud som helst, det kan vara Allah, det kan vara vad som helst, för det är samma Gud, säger de. Och då kan han stå i en kyrka i Stockholm tillsammans med andra religioners företrädare och bedja bakom, framför korset eller vid korset och vid altarrunden där man tar emot den heliga nattvarden. Och så kan man riva ner Guds helighet från den nivå som Bibeln ger den och till en religiös nivå där man blandar den med allting annat. Det är den sista tiden. Och därför står det, vid vår Jesu tillkommelse måste ni tänka när ni kommer fram till den punkten att det här är någonting som hjälper er och någonting som gör att ni är utan fläck. Så läste vi i vers 23. Utan fläck vid Jesu tillkommelse. Fläckfria läste vi i det andra bibelordet alldeles nyss. Så genom Jesu blod och genom vandringen med honom så helgas vi hela tiden av Gud som låter heligheten drabba oss från hans eget hjärta. Så att han helar oss, renar oss och hjälper oss även nu i den här allra sista tiden som är en väldigt svår tid. Hebreerbrevet 12 och 10 ser jag en intressant sak. Jag läser här. Hebreerbrevet 12 och den 10:e versen. Våra fäder tuktade oss ju bara en kort tid efter bästa förstånd. Men Gud gör det till vårt verkliga bästa för att vi ska få del av hans helighet. Så viktigt är det med heligheten som vi ska ta emot, så att ibland måste han tukta oss, hjälpa oss igenom svårigheter, ta itu med oss riktigt, precis som föräldrar kan göra med sina barn när de vill barnens allra bästa. Och så tänker jag förstås på den oerhörda text vi har i Jesaja boken 6, när profeten kommer till templet och får se Gud sitta på tronen. Det är ju en mäktig text. Och det var så starkt för profeten Jesaja så han föll ner på golvet vid tröskeln och var fullständigt knockad av Guds helighet. Den ene av seraferna ropade till de andra seraferna, det var hela änglavärlden var representerade kring tronen och de ropade till varandra. Vad då för någonting? Helig, helig, helig. Det som är kännetecknet på Gud utifrån ett himmelskt perspektiv i änglavärlden, det är att Gud är en helig Gud. Inte profan, inte religiös, inte sekulär. Han är helig och det ropar änglavärlden och hela jorden är full av hans härlighet. Det betyder att hela jorden måste präglas av Guds helighet för att Guds härlighet ska drabba samma jord. Det är en global fråga. Den är för hela världen. Det är inte bara för bönehuset någonstans här i Östergötland och de samlas till lite bön i någon kyrka någonstans. Utan det är för hela jorden och hela världen. Och är det någon gång du har behövt så är det väl i vår tid när jag varenda dag hör om att de dödar kristna. Och det är en fruktansvärt djävulsk inspiration över hela världen. Där ett människoliv ingenting betyder genom IS, Boko Haram och allt vad de heter. Och mer tycks det bara bli av ondska. Är det någon gång vi behöver plantera Guds helighet som utvecklar Guds härlighet, så är det nu. Och då börjar vi i Guds församling. Och vi börjar i våra egna liv. För vet du att helighet och härlighet hör ihop. När Gud helgar mig genom sin egen helighet så leder han mig in i en dimension som Bibeln kallar för härlighet. Eller när Mose såg och drabbades av den här härhövitsmannen som var ledaren. Det var Guds uppenbarelse i allra högsta grad. Det är en helig plats. Du står på en helig plats. Och så där finns det säkert många texter i Gamla testamentet som beskriver där Gud gör någonting, där Gud verkar, där Gud uppenbarar sig. Så präglas själva platsen, själva orten av Guds härlighet. Och då säger jag så här, en kyrkobyggnad som eran här, eller vem som helst, en kyrkobyggnad, den är inte helig som byggnad. Så säger religionen mycket om gamla kyrkor och kloster och såna här saker. Va? Men jag kan inte se att själva byggstenarna eller trävirket i huset är heligt. Men det är heligt på den meningen att här samlas de heliga. Här samlas det heliga folket. Och när de samlas i helgelsens process, då är Gud där. Och lika väl som han sa marken uppe på bergsbygden till Mose, du står på helig mark för jag har uppenbarat, så är den här kyrkan en helig plats för de människor som upplever Guds helighet. För själva jorden, huset, materialet påverkas. Och vågar vi gå ett steg längre, vågar vi det? Hemma i vardagsrummet, skulle inte det kunna bli en helig plats? Amen. Amen. Om Gud finns där i helighetens process för de som bor där, då blir vardagsrummet inte bara ett tv-rum eller ett rum för lek och stoj, utan det blir en plats där Gud uppenbarar sig. Jag nämnde om mormors fjös, lagård. Ja, nu kommer jag på en sak. Hon berättade för mig, och vi hade en sån fin relation. Hon blev 97 år och jag fick begrava henne när hon gick hem till Gud, och det var fint. Och så berättade hon, du vet Ove, när jag var ung och barnen var små, vi hade ju många barn och vi var rätt så nyfrälsta, och de byggde Sionkapellet upp i Särna där hon bodde hela sitt vuxna liv, och dit kunde jag gå på bönemöten, men det var inte alltid, och särskilt på somrarna, för då var vi på Fäboden som låg 1,5 mil därifrån. Då kom hon inte till kapellet på hela sommaren. Och jag kunde inte be inne i huset där alla barn lekte. Så fjöset, lagorna, alltså, blev min kyrka, berättade hon. Och så, jag glömmer aldrig när hon berättade. Du förstår, Ove, sa hon, jag satte mig för att mjölka korna. Det var inte så många kor, kanske 4-5 stycken då det var. Och när jag satte mig på mjölkpallen så blev det till en bönpall. Och jag satte en hink mellan knäna. Och när jag mjölkade så mjölken rann ner i hinken, då bad jag. Och jag prisade Gud, jag talade i tungomål. Tårarna rann ibland. Och jag tror att korna tyckte om det, för de stämde in i mig.